Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jag heter Sandra Rollins.
And I'm Jonathan Rollins.
Och du lyssnar på Perfekta paret. Idag så är vi inte själva, utan vi har den stora äran att ha med oss en författare, sexolog, terapeut. Mm. Känd från TV.
Kalle Norvall. Vilken TV han har.
Ja, det är sant. Hej Kalle, välkommen.
Hej, tusen tack att jag fick vara med.
Ja, tack för att du har tagit dig tid. Vi är ju superspända på att få prata lite med dig. Eftersom att den här podden som vi har tillsammans här, som ett par som har varit tillsammans ganska länge. Som du hör, som du vet, kallas Perfekta paret. Det är ju med förhoppningsvis lite självironi då.
Yes.
Man ska förstå. Men det vi pratar om i de här i våra avsnitt är ju egentligen hur gör man för att sträva efter att bli så perfekta som man möjligen kan för varandra då. Och vi anser ju att sex är ganska viktigt i en relation. Och därför känns det så kul att du är med oss och pratar idag.
I thought you were still talking about sex. Därför känns det så kul.
Så kul med sex.
Nej. Det vore kul att prata om att göra sex för många av oss.
Ja. Men jag får erkänna att jag är nog inte, Johnny är mycket mer frispråkig, öppen och sådär när det kommer till sex. Du är ganska alltså du har inte så mycket gränser för vad du tycker är okej att prata om.
I have another podcast called Silva Hender, and we had one in the past called Power Meeting Podcast, and there was a segment in it that I called Sex with Sandra, where I would tell different stories from normally embarrassing stories from our sex life. So yeah, basically that's where I'm at with my free speaking related to sex.
Jag förstår.
Det är inte riktigt min grej. Jag pratar hellre mer generellt kanske än för att. Men hur känner du där? Du pratar ju jättemycket om sex, men kanske inte så privat då, eller hur känner du kring det hela? Jag är bara nyfiken.
Nej, men jag har jobbat med sexuell reproduktiv hälsa i snart 20 år. Så för att prata om sex, det är för mig väldigt odramatiskt. Tidigare har jag sagt att det är som att prata om vädret, men det får man ju omvärdera nu, för att prata om vädret kan ju vara väldigt dramatiskt.
Ja, verkligen.
Med tanke på klimatkrisen vi är i. Men rent jobbmässigt så är det för mig ganska odramatiskt att prata om sexualitet. Prata om allt från liksom sekret till att vi ska in i varandras kroppar, till alla känslor som kommer upp i det. För det har jag ju fått träna hårt på. Så det har jag förstås fått med mig också i privatlivet.
Tyckte du att det var jobbigt i början? Eller det har bara varit naturligt för dig?
Jag tror att min nyfikenhet på ämnet någonstans ändå har gjort till att jag har tillåtit mig själv tycka att det är helt obehagligt, men att inte låta obehaget styra. Ja. Utan att nyfikenheten får störa lite mer. Styra, inte störa. Styra.
Störa också. Det var en sån här freudiansk.
Eller hur? Får ta en annat avsnitt.
Ja, precis. Ja, men så spännande i alla fall. Men vi pratade om här för i vår podd för att några avsnitten, så var det några lyssnare som hade frågat oss vad vi tycker är liksom hur man behåller så här pirret i en relation, eller hur kan man vilja fortsätta liksom ha ett aktivt sexliv helt enkelt med någon som man varit tillsammans med länge. För jag och John har varit gifta
15.
i 15 år. Vi gifte oss ju när vi var liksom barn, kan man säga.
Och det hoppas jag inte.
Nej, jag ska, inte riktigt, men vi var unga i alla fall. Så det är ändå någonting som man funderar på och som folk då har frågat oss. Liksom. Har man något tips och så? Och vi sa ju det lite utifrån egna erfarenheter vad vi tänker. Men nu när vi ändå har ett proffs här Har du något vinnande koncept hur man liksom kan hålla igång?
Keep the spark.
Mm. Keeping the spark. Men jag tänker att man kan värdera att det här språket eller pirret faktiskt förändras över tiden. Mm. Att det inte är exakt samma sak som när man blev ihop då eller gifte sig för 15 år sedan, utan att det här utvecklas och att det kan vara ganska spännande resa även det. Att vi undrar oss den tiden och lyx och utforska språket 15 år senare också. Mm. Jag får ju ganska många par i samtal som liksom vill till, jag vill ha samma typ av språk hela tiden, och så tänker man sig att det går att finna exakt samma som man hade då för 15, 20, 30 år sedan. Mm. Men då tänker jag att det, den typen av nostalgi är fin på ett sätt, men det behöver ju ändå liksom vara att nu ska vi jobba utifrån dagens förutsättningar. Mm. Så vad var det som funkade då, så kanske vi kan lära oss hur kan vi använda oss av det idag.
Mm. Mm. Jättebra.
Yeah.
Jag håller med om också att, liksom, att det är ju,
the spark is different.
Ja, men det är klart, det blir ju någonting annat. Men också som du säger, jag gillar att du säger så att man får unna sig och försöka hitta, alltså, det som är fint när man är tillsammans länge är ju förhoppningsvis att man är mer bekväm med varandra. Man kanske liksom vågar utforska saker som man i början i en relation inte skulle kanske våga ta upp, eller alltså sådana saker. Att man får liksom försöka.
Ja, jag tänker att det är en viktig komponent också att våga prata om det. Mm. Och det är vi ju inte alla lika vana eller bekväma med att göra. Och då finns det ju många också som tänker sig att man måste vara 100% bekväm för att prata om svåra saker. Men jag tänker att det behöver man, det är ganska höga krav att tänka att man ska vara 100% bekväm hela tiden i alla samtal. Men att i alla fall ska vara mer bekvämt än vad det kan vara. Att kanske inte göra det på, liksom, i kön i mataffären, eller kanske inte göra det när man är som mest stressad. Utan att man faktiskt tillåter sig att prioritera tiden, unna sig tiden att prata om de här sakerna. För det är för väldigt många väldigt viktiga spörsmål.
Verkligen, så jättebra. Vi pratade lite grann också innan här om just hur man håller igång. Och ja, tyvärr tycker jag en uppfattning som jag har, jag känner ganska många par som har varit tillsammans länge, men det är att man liksom, det, jag vet inte vad det beror på, om det är att man liksom har varit med om så mycket vardagsliv tillsammans och sådana saker som gör att liksom man, det är många par som har varit tillsammans länge, upplever jag, som liksom har lite så här hård jargong med varandra. Det kan vara lite man försöker nästan hitta lite så här jabbar mot varandra, liksom att det är lite, jag vet inte om du håller med, du som har ändå haft så mycket par, men liksom, och det, jag vet inte, jag funderar på det mycket, och sen kan det också då vara relaterat till att, ja, men man kanske inte vill ligga lika ofta, eller att sex liksom, jag är lite så här, vad är hönan och vad är ägget liksom. Personligen, om John skulle gå runt och vara otrevligt med mig en hel dag, skulle inte jag känna mig supersugen på kvällen liksom.
Flirtation.
John säger att det är flirta, håller på att retas och sånt, jag vet inte.
Ja. Där har vi också igen lite olika perspektiv på, men det är det som flirt är för någonting. Alltså för vissa kanske man tänker sig att den typen av jargong just är flirt. Mm. Och medan för andra så blir det mer ett störande moment, och då blir man inte så kåt. Och där igen bör man ju då prata om pratet. Mm. Alltså hur pratar vi med varandra när vi pratar? Att jo, men jag vill dela med mig om att jag blir inte så kåt när du retas. Eller, jo, men jag upplever ju att när vi har den här lite humoristiska jargongen, så märker jag att vi kommer nära, och så kan ju den diskrepansen bli ganska stor. Och då brukar jag ju tänka att det är mer är som ett tecken just på hur de här invanda mönstren sätter sig ganska snabbt. Men de mönstren, fast vi är vana djur, vi människor, så kan man ju faktiskt lära om sig och tänka om och agera på annat sätt. Men absolut, jag håller med att många par hittar en jargong. Sen behöver den liksom inte vara så hård med liksom, ja, med bröl och sådana typer av skämt, men det kan ju bli en annan sorts jargong, att man kanske är tyst eller möter andra med tystnad, och det är ju inte heller hälsosamt, utan här behöver man ju hitta ett sätt som funkar så gott som möjligt i alla fall för alla inblandade.
Ja, jättebra. Det är ju det hela tiden. Hur? Det säger vi i varje grej vi tar upp, så bara kommunikation.
Communication is key.
Ja, men hela tiden.
Hot take from me.
Ja, precis. Exakt. Bara, om ni inte visste.
I figured this out.
Ja, men det är ju, finns ju en anledning varför vi terapeuter tjatar om det här med kommunikation hela tiden. För det är delvis för att vi vet att det funkar. Mm. Men också för att annars så sitter man där på egen kammare och bara tuttar ihop andra, alltså egna historier som inte alls behöver vara sanna. Och då har ju vi människor också en tendens att när vi sitter och tuttar upp sanningarna själv på egen kammare, så blir de oftast ganska mycket mer mörka än vad de kanske är när man delar med sig av den man lever med.
Ja, verkligen. Bra tips. Man ska våga prata om det, om något som man inte är, inte är nöjd med, liksom, även i samtalet.
Och det man är nöjd med.
Bra.
Yes.
Så båda två.
Positive reinforcement.
Bra.
Precis så.
Ja. Fint. Det tror jag att många kan ta med sig. Det är en sån här grej som man vet egentligen ju, men som man liksom i vardagen yeah. kanske inte tänker på.
We only say the bad stuff sometimes when we kind of need to hear the good stuff too.
Mm. Och det har... Oj, ursäkta. Det har egentligen sin förklaring. Ja, men ungefär nu som jag satte lite i halsen, då fokuserar både min kropp och mitt psyke på att oj, nu är det någonting som jag störs på. Mm. Nu vill jag göra så här. Så, för nu kan jag liksom gå tillbaka till någon form av normalitetsläge. Mm. Men vi människor har ju fler negativa känslor än positiva känslor. Och det kan man ju tycka är lite orättvist. Men samtidigt behöver vi ha de här negativa känslorna för att överleva. Vi behöver ha typ ilska för att kunna sätta gränser eller liksom... bearbeta aggressiviteten inom oss. Vi behöver ledsenhet för att bearbeta jobbiga saker och lägga det bakom oss för att kunna gå framåt. Mm. Så ibland behöver man liksom just jobba med positive reinforcement mer för att liksom se till att man också pratar om det som faktiskt funkar. Mm. Annars blir det ett väldigt negativt samtal om vi bara ska prata om det som inte funkar.
Verkligen. Mm. Öva på att vara positiva också mot varandra.
That was some deep stuff right there, man. I didn't think about it like that. Like, I'm doing this to stay alive.
Ja, precis. Ja.
Men så är du. Ja.
Jag har ju lyssnat på din bok. Tack, förlåt och skyll dig själv. Som jag tycker är så himla fin och bra. Och har gett mycket insikter och intressanta grejer som jag har tänkt på. Så tack för det. Jättekul.
Tack själv att du delar.
Och där, jag blev ju inspirerad då lite till samtal här i podden nu. Och jag hade tänkt be dig förklara det här med halt. För John. Ja. Om det går bra.
Halt?
Ja,
jag kan förklara det för John.
Ja.
Men halt är ett begrepp som jag ofta brukar använda mig av just för att synliggöra ens reaktion som kanske faktiskt inte handlar om sin partner. Att man märker så här att nu är vi väldigt irriterade här inne och att det blir liksom en stämning som inte är så positiv, att man då säger halt till varandra eller till sig själv för att någonstans då checka av, är det så att jag är någonting annat som faktiskt inte har någonting med min partner att göra. Och halt är då en förkortning, H-A-L-T, där H står för hungrig. Är det så att man är hungrig? Där är jag själv ganska många gånger.
Ja, jag med.
Jag märker att jag med min partner liksom surar ut när jag märker att jag inte har ätit ett mellanmål när jag kommer hem från jobbet till exempel. Och då har det ju ingenting med min partner att göra, utan då har det ju med mitt blodsocker att göra. Så då behöver jag äta, jag vet inte, nävernötter eller en chokladkaka eller någonting innan jag kommer hem. För då är jag en trevligare människa. Och jag kommer också känna att jag mår bättre själv.
Mm.
A1 står för arg, ifall man är arg på någon annan. Alltså ifall någon av mina kollegor hade sagt att jag, Kalle, du är lite dum i huvudet som gör så här. Och så blir jag arg på det, för jag tyckte det var liksom uncalled for att kalla mig för sådana saker. Och så går jag hem sen och liksom agerar ut ilskan på min partner. Det är inte schysst. Eller står för ledsen. Att man kanske är ledsen då istället för arg. För det kan ju gå åt båda håll förstås. Eller samtidigt. Och att jag kommer hem och är ledsen. Och då får min partner ta emot ledsenheten och tro att det liksom beror på den. Och T1, trött. Att man kanske faktiskt är trött. Och då blir vi också lite dumma i huvudet när vi inte sover tillräckligt. Eller ifall vi liksom har jobbat för mycket och så. Det här är ju ett ord också som jag rekommenderar att man också pratar om innan man börjar använda det. Så det behöver finnas samtycke till att alla i relationen är med på detta. Annars kan det bli väldigt oförskämt. Men att man också får den möjligheten att säga, men halt, vänta, vad är det som sker nu?
Vad är det här igen?
Jag är ledsen, jag är trött.
Ja.
Mm.
Så viktigt också, för att det är ju verkligen tyvärr så i en relation där man, det kanske börjar med, jag inbillar mig att i början av en relation när man är lite mer förlåtande mot varandra och kanske inte tar ut så mycket på varandra. Men när man har varit tillsammans länge, då kan det ju verkligen bli att den första som får liksom ta emot all skit man kommer med blir ju ens partner. Jag bara tyckte det här var så himla ett så här, så himla konkret sätt att bara halt, du vet, halt.
And you say it out loud. Halt, yeah, halt. Ah. Yeah.
Precis.
So I was just like, halt?
Ja.
It's funny, in the military we learned that was our way to like find out if a person is an enemy or not. We would say halt.
Ja.
So that seems like it applies well. Are you an enemy right now? Halt enemy or?
Precis. Ja, jag tycker att det var så himla bra och jag hoppas ju att våra lyssnare på podden tar sig tid att lyssna på din eller läsa din bok också, Kalle. Men annars så tycker jag att det var så himla bra tips.
För I like
att,
it.
Tack.
Jag tror verkligen många kan ta med sig det liksom och försöka ha lite självdistans också. Men är jag verkligen irriterad på min partner nu? Eller, eller är det någonting annat?
Ja, och svaret kan ju också bli att ja, du är irriterad eller arg eller ledsen på din partner. Och då har man den kunskapen. Men då kan man nå det lite mer konstruktivt och kunna prata om det.
Yeah, making yourself think about it seems to be the main thing. Like acknowledging the feelings that you're having and going through it yourself to figure out what the actual problem is.
Ja.
Ja, för det där är ju steget innan kommunikationen med sin partner, det är ju att kommunicera inåt med sig själv. Vad är det för känsla jag bär på just nu och vad kan det liksom ge mig för information i relation till min partner?
It says a lot about me that I was trying to figure out the letters.
Okay.
When you said hungry, I was like, okay, next is gonna be Ari.
Oh, okay. And
I knew that was because we say hangry, somebody's hungry and angry, there, you know. And then the L, I was assuming it was going to be lot.
Lot? Lot.
Ja, men det I'm kan ju också vara, är jag lat? Orkar ens ta den här diskussionen just, just nu? Och det är också helt okej att säga, men just nu pallar jag inte med det här samtalet. Kan vi ta dem en timme?
Ja, just det. Det är ni också. Bra, John.
Det
finns så många djup det här.
Ja, verkligen. Kan man också våga. Ja, nej, jag tycker det är så himla bra i alla fall.
Yes, that's great.
Tack.
Annat i boken så tar ju du upp där lite grann kring de här regler, man ska säga oskrivna regler och riktlinjer som vi har i relationer och som vi kanske ofta inte ens diskuterar innan. Vi liksom, ja, man bara blir tillsammans och så tror man antar att den andra personen tänker exakt likadant som själv kring allt möjligt egentligen i relationen.
Absolut.
Men vissa saker kan ju skapa mer problem än andra kanske om man tycker olika. Men jag tycker att en sån som du tar upp och som vi också har diskuterat ganska mycket är ju till exempel otrohet. Alltså att man bara antar att ens partner tycker att det har samma liksom ribba man ska säga, som en själv. Och
precis.
Så är det något som man inte vill prata om heller, för det är väldigt känsligt och kan kännas väldigt obehagligt att prata om. Och sen så helt plötsligt så kanske i värsta fall då så får man reda på det för att partnern har gått över en gräns som man själv då trodde att man hade kommit överens om. Liksom.
Ja.
Hur tänker du kring det liksom i ditt arbete? Är det vanligt tycker du? Att folk tänker.
Jo, men just att man har det här antagandet om att man har samma åsikt och också samma definition på vad otrohet ska vara för någonting. Men också det här med att om någon är otrogen så blir det också liksom ett direkt samband med att då måste man lämna relationen. Att det liksom är det största sveket man kan vara med om i en relation. Och för många är det, men för andra är det inte det. Och då behöver man hitta någon flexibilitet i så här, okej, men vart är vi i våran relation? Och att våga liksom närma sig det ändå. Samma motivering egentligen som tidigare, att närma sig svårare samtal, inte 100% bekvämt, men i alla fall mer bekvämt. Och då skulle man ju kunna inleda ett sånt samtal med att säga så här, jag vill prata om en sak som jag tycker är väldigt svårt, men jag vet att det är viktigt för oss, men också för mig. Vad tänker du att din definition på otrohet går? Och då kanske man tänker, boom, 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 alltså alla larm i huvudet går och bara, vad har du gjort nu? Nej, men det har inte uppstått något, men det är liksom förebyggande syfte. Vad tänker vi? Får man flirta? Får man hångla på jobbfester när någon inte är hemma? Får man ligga med någon annan när man är ute och reser? Får man skriva sms med någon? Alltså att det är... Sen är det ju otroligt liksom, teoretiskt upp i huvudet förstås. Sen kan ju känslan inte alltid gå förutsäga. Men att man ändå övar på att också ha de här svåra samtalen. För då kommer man också få en djupare kontakt med sin partner.
Ja, verkligen.
Yeah. We've been together 15 years and we had that conversation, what, 2 years ago now?
2 years ago.
Was it 2 or was it 1 year ago?
Det var mycket längre sedan. Det är väl ändå... tidsperspektivet är, men det är i alla fall ganska långt in i vår relation i alla fall.
Ja.
Alltså så här att man, och då pratade vi också om, gud, det här borde vi ha pratat om det här liksom innan vi ens, jag vet inte, liksom kom överens om att vi skulle vara ett par. Och det känns ju jätteläskigt såklart. Alltså om man, jag tycker ju det, man borde ju ha pratat om det. Men som sagt, jag förstår också att man inte gör det i den här nyförälskelsefasen. Liksom.
Precis. Ja, för då ska allt vara bara liksom härligt fint färgskimmer och bubbelgum och chokladglass och regnbågar. Liksom. Att då ska allt vara så underbart. Och det är ju en del av det som jag i boken kallar för förälskelsepsykosen. Just att det är en liten verklighetsfrånvändande upplevelse. Men då klausulen förstås att en psykos i medicinens värld, det är ju inte underbart alls, det är ju direkt farligt för många inblandade. Men att det just blir det här att man ser världen utifrån ett annat perspektiv, på gott och ont. Alltså förälskelse kan ju vara väldigt underbart och härligt, men kan också vara väldigt påfrestande just för att man inte har den här kontakten med sin omvärld eller sig själv, mer för den delen. Och då vill man inte ta de här svårare samtalen, för att man vill ju vara i fluffet och myset. Och det är ju logiskt, men jag vet också samtidigt att om man tillåter sig själv att prata om de här svårare sakerna, så kommer också relationen på längre sikt faktiskt bli roligare.
Have you ever had patients that were in polyamorous relationships?
Absolut. Jo, det är faktiskt en av de vanligaste frågorna just nu som par söker mig för, att de är nyfikna på att öppna upp en relation, inte kanske just polyamorositet, alltså att när man har flera parallella kärleksrelationer, men att man vill ha flera sexualpartners samtidigt. Det har ökat på min mottagning i alla fall, då, så referens min mottagning, att det är fler och fler som vill diskutera det. Det har absolut ökat.
Because I was wondering if those type of I assumed that because it's like an accepted thing that every person in a poly relationship has a different rules, then it has to be discussed. It's like more natural to have that discussion.
Att de är bättre på att diskutera regler, menar du?
Yes, exactly.
Ja, men det kan man ju tänka sig. Jag tänker att många av oss som liksom bryter mot normer på ett eller annat sätt, oavsett om det handlar om sexuell läggning, könsidentitet eller önskan om relationsformer, vi är hårdare drillade att i alla fall uttrycka vad vi behöver och vill, för vi har liksom behövt hitta andra sätt att kommunicera våra känslor och behov i jämförelse med liksom heterosexuella cis-personer, som, alltså inte trans, som vill vara i en tvåsamhet. För där har man liksom just de här oskrivna reglerna att luta sig mot. Där behöver man inte diskutera, utan det är bara lägga sig i den där trygga vaggan. Och så, inte som att de relationerna är enkla, men att det behövs liksom inte samma analys som med de av oss som bryter mot normer. Så det blir absolut ett försprång.
Ja, verkligen. Men jag tror just det här med, alltså, att det kan kännas läskigt, för att det, så mycket när det handlar om sexualitet, sex, det blir ju liksom, eller nu kanske, gud, det här kanske bara visar jag mina kort här, men det blir så mycket liksom ego. Alltså att jag tror man tar saker så himla personligt. Det är så liksom, om en partner kommer och säger jag vill ha flera sexuella partners, jaha, jag duger inte. Alltså att det liksom är första tanken. Alltså att det är så känsligt. Det låter ju så klokt att ta in en terapeut om man känner att man behöver diskutera det liksom.
Nu är jag ju pro-therapy av logiska skäl, men ja, absolut. Och det, så där är vi ju också liksom skolade att såklart av någon anledning, och jag har fortfarande inget jättetydligt svar på det, men av någon anledning så är ju sexualitet någonting som vi tar sen väldigt illa vid oss när det liksom inte funkar. Det är ju samma sak med de par som jag haft under åren som säger, ja men de vill förbättra sitt sexliv, och sen när vi går in på att prata om det som de upplever sig inte funkar, så är det väldigt många som tar illa vid sig för att man tänker att en, liksom en sexuella prestation är en så viktig och stor del av våra personligheter. Att man liksom ska kunna göra sin partner nöjd, och då ska de inte heller behöva vara med andra.
Nej.
Man pratar ju om så här sexuell exklusivitet i tvåsamheten, att så här, det är något som bara hör till parrelationen. Och ja, kollar vi på statistik så är det absolut det vanligast förekommande, men samtidigt vet vi att ha den här typen av relationsform är någonting som väldigt många längtar efter. Och det behöver inte betyda att liksom ens kärlekskänslor, liksom sin investerande i tvåsamheten liksom blir mindre värd. Men att det är ett annat behov. Och då får man diskutera behov.
Ja. Ja, så viktigt och svårt tror jag.
Jättesvårt.
Ja. Jag är ju lite fördomsfull, för jag tror ju att relationer som där man öppnar upp, alltså jag tror ju typ inte att det håller.
What do you
mean?
Tror open relationship?
Ja, jag tror att det är början på slutet.
Ja.
Ja. Och det tänker jag utifrån. Start open and then it becomes open, like they decide to open.
Jag tror det är början på slutet. Vad tror du? Nej, jag skojar bara. Nej, men har du?
Nej, men jag tänker att vi alla har rätt att tycka och tänka och känna om de här sakerna. Och det, jag tänker att det är ditt kort som du också, tack och lov, har din demokratiska rätt att ha. Att så här, vi alla är lika olika. Och att för vissa par som jag har träffat, och det är en person som vill mycket mer jämfört med en andra, ja, då kan det bli klurigare. För jag menar, det här sexuell exklusivitet är något som är lite svårt att liksom kompromissa kring kanske. Att så här, ja, det är svårt att knulla lite med någon annan. Mm. Och vad skulle det här lilla i så fall vara? Mm. Ja, det är ju också en definitionsfråga för sig. Men att det då också blir... ja, men beroende på vad man själv tycker, tänker och känner kring vad sexualitet gör i en tvåsamhet exempelvis.
Mm. Mm. Ja, jätte... Alltså, så, det, jag blir bara så här, ah, det är så intressant. För att man tänker ju verkligen så olika kring det. Och liksom förmodligen, eller det har jag ju lärt mig, att det är såklart att folk inte känner exakt så som jag känner. Men det blir ändå, det blir nästan en dissonans för mig. Det är som att det är svårt att relatera 100%. Vad kan man verkligen tycka? Mm. För jag tror att jag kopplar kanske ihop då sex så mycket med kärlek. Jag tänker ju att man då blir kär i någon som man har sex med. Liksom. Mm. Och då är det svårt att vara en, ja, ha en tvåsamhet liksom, med någon annan.
Men jag tänker tack och lov att vi inte behöver förstå till 100%. För om du är tydlig med ditt behov så behöver ju du inte... göra det. Man behöver ju inte, alltså med den här sexuella revolutionen som vi också ser i relationsformer, det är ju tack och lov har vi vår rätt igen tack vare demokrati, att vi liksom får välja ja, nej och kanske på väldigt många olika saker. Det finns ju säkert folk som tittar på er och tänker så här, nej men åh, heterosexualitet, det är inte för mig. Jag förstår inte er två till 100%. Mm. Nej, och vet du, jag behöver inte heller göra det.
Nej.
Utan det är liksom, ni har er relation som ni hoppas jag efter 15 år är trygg i. Om inte annars får vi höras vid ett annat tillfälle. Men att det ändå liksom är någonting, att vi behöver inte heller tycka, tänka och känna samma. Utan att jag tänker att många gånger handlar om en acceptans och en respekt för att vi vill leva olika. Sen kan man tycka att det här är spännande, precis som du indikerar här, att så här, det här är ju spännande. Och det kanske är också för att det är ett främmande moment i din relation. Och det är helt okej.
Så fint sagt av dig, Kalle. Så sant.
Tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag tänker också då, om vi då går in på sexet. Hur ofta ska man ha sex? Nej, jag skojar. Men...
Fast vet du, det där är en super, super, duper vanlig fråga. Att man liksom vill ha det här gyllene snittet, typ hur många gånger per vecka ska man ligga för att bli lycklig? Jag fick kommentera en studie för några år sedan i radio, och då var det någon studie som hade kommit fram till att man ska ha sex 3 gånger i veckan, då blir man lycklig. Har man sex fler gånger så blir man inte lyckligare, och man blir inte lika lycklig om det är under den där 3:an. Sen när man läste den där studien så var den delvis jättedåligt genomförd, så jag förstår inte ens varför den fick spridning. Nej. Eller gjorde jag visst det, för man fick en siffra.
Exactly.
3 gånger så är det toppen, då kommer ni vara lyckliga som aldrig förr. Men grejen är att det handlar ju så otroligt mycket om samtycke. Alltså både samtycke till sig själv, men också samtycke till sin partner. Att så här, ha sex bara för att man ska nå de där 3 gångerna per dag. Eller per dag, kära värld, per vecka. Man ska ju jobba också.
Ja.
Men att det kan ju liksom leda till att man gör saker som inte är bra för relationen eller sexualiteten heller.
Nej.
Bara för sakens skull, utan liksom lust och nyfikenhet. Ja, men det blir faktiskt inte så positivt.
Nej. Nej, precis. Alltså, det är också en sån här grej att man tänker att man förväntas att det ska vara då en viss frekvens liksom, kanske. Och så blir det liksom inte bara för sakens skull, eller för att man tror att det är det som krävs för att ens partner ska vara nöjd, till exempel. Det här med husfridssexet. Jag har ju inför de här avsnitten så brukar jag alltid läsa lite grann kring ämnen vi ska prata om på typ familjeliv och du vet sådana här forum liksom. Det är ju väldigt
jag är bekant.
Ja, det är ju väldigt spännande, för att jag upplever ju i min mycket korta men intensiva studie om det här att det verkar vara ändå många, framförallt då kvinnor, som säger så här, jo men det får ju bli ett husfridsknull liksom, så att min partner eller min kille då, framförallt i heterosexuella relationer verkar det ju då vara, ska vara nöjd typ. Det får man stå ut med lite. Jag bara blir så här, okej. Det känns så vanligt liksom, fortfarande eller vad man ska säga. Tråkigt.
Ja, och jag brukar ju liksom lite, som jag också gör i boken, särskilja på liksom husfridsknullet och gåvo sex. Det är en stor skillnad på husfridsligget, är lite mer för att liksom få sin partner hålla käft och sluta tjata. Mm. Och det är ju inte lustfyllt, och i långa loppet så blir det faktiskt inte bra för någon. Mm. Och det är inte liksom konstruktivt vare sig för relationen eller sexualiteten. Men gåvosexet å andra sidan, då är det mer så här, nej men jag är inte pankåt, jag är inte kanske jättesugen, men jag märker att min partner är det. Och att då kunna liksom ge sex till sin partner utan att det liksom just blir det här övergreppet på sig själv. Mm. Att syftet är liksom det som skiljer. Att liksom tvinga sig för att någon ska vara tyst och man liksom får någon att backa. Eller, jo men jag kan ge det. Det blir ändå en liten mysig stund. Och sen kanske lusten kommer till sig själv ändå. Eller så tänker man att, ja men här gav jag min partner någonting härligt. Och det var ingen skada själv för mig. Men att det liksom blir en skillnad på motivet till varför.
Jag tyckte så mycket om det. Det är helt liksom nytt begrepp för mig att säga gåv och sex. Men när jag liksom lät så kände jag så här, gud, det är ändå väldigt... jag gillade det. Jag tyckte det var så här fint. Och jag tror har man liksom den bilden av det, som, alltså av sexet, så blir det ju... Då, jag tror i alla fall att då blir större chans att man också sen själv kommer in i det på ett annat sätt. Än om man liksom ligger och ska ha sex och typ är sur under tiden själv. Nu gör jag det här liksom. Ja, men det var så. Jag gillade verkligen det. Så jag tänker att det också är något man ska fundera liksom kring. Liksom gentemot sin partner. Att så här, men det känns ändå... Jag kanske inte hade, om jag fick välja exakt nu, gjort det. Men det känns ändå liksom bra att göra det.
I feel like you can scare somebody away from the goal for sex. By being like tjatig or whatever.
Ja, tjatsex är ju inte mysigt faktiskt.
Oh, of course.
Nej, och det är mer åt det här husfridsknullet. Right, att man bara tjatar.
So like somebody could scare away the opportunity. So that's just a little message out there to all the tjatare.
Ja, precis. Sluta tjata.
Sluta tjata. You might get a goal.
Sluta tjata.
Ja, nej men verkligen.
Och det är inte heller så kul att vara den som tjatar eller som frågar och också får nej hela tiden. Så jag menar, det menar med också att det är ingen som tjänar på det här tjatandet. Nej. Utan att då delvis då prata om pratet. Mm. Den som ställer frågan flera gånger, kanske ställa sig själv frågan, så här, men frågar jag vid samma tillfälle hela tiden? Mm. Så att jag frågar ju faktiskt efter sex alltid klockan 11 på kvällen, och då kanske min partner faktiskt är så trött att han inte orkar. Mm. Kanske man ska fråga klockan 21 någon gång. Mm. Att man liksom också provar att se, vad är det jag gör som gör att det blir ett nej varje gång? Att också blicka lite inåt kring det egna initiativtagandet. En uppgift som jag vet att både jag och många av mina sexologkollegor gett ibland är att liksom switcha position. Alltså att den som oftast frågar får sluta fråga. Och så får den som oftast svarar faktiskt börja fråga. För att liksom se vad kommer hända med dynamiken. Och då är det inte för alltid, utan då får man kanske 2-3 veckor på sig att testa det. För att sen se vad var det som hände. Och ett svar jag ofta får i terapirummet efteråt är att den som ofta har varit den som har behövt säga nej, faktiskt känner att jag har kommit lite mer kontakt. Jag har liksom hunnit få lite lust. För annars hade den liksom släckts ner av att så här, ska vi ligga, ska vi ligga, ska vi ligga, ska vi ligga. Så man blir liksom trängd då på något sätt. Men då får man lite utrymme.
Ja, det tror jag också är jättebra. Och det här tycker jag också är intressant. Det går ju ihop till lite sådär att just att vara den som ofta vill och att kanske känna att man har större sexdrift eller så än sin partner. Att det liksom kan vara en väldigt jobbig känsla för partnern, och där upplever jag också att det känns mer det verkar som att kvinnor som är de som har större sexdrift då än sin, om man är i en heterosexuell relation, sin man då eller sin kille eller vad det, alltså det känns mer pinsamt för en kvinna liksom att vara den som har mer sexdrift än den manliga liksom partnern. Är det bara gamla liksom hjulspår, eller att det ska vara så att mannen är jagaren och den som ska efterfråga? Det är det vi håller på med.
Jag tänker att vi också blir förstås jättepåverkade både av liksom könsnormer generellt sett, att killar ska liksom generellt sett vara kåta, glada och tacksamma så fort de får chansen, och tjejer ska vara lite komplexa och svåra sexuellt. Men om vi kollar på våra kroppar, alltså rent sexualfysiologiskt, så är vi exakt lika utrustade för lust. Så det här är ju någonting som vi verkligen har liksom fått lära oss utifrån hur vi uppfostrade som män och kvinnor och annat. Att det liksom blir en väldigt trång ram som vi någonstans ska leva upp till. Mm. På min mottagning, så då igen, referens, Kalle Norvall, så är faktiskt de flesta av de fallen sådana att det är heterosexuella par, mannen, som har lägre lust i jämförelse med sin kvinnliga partner. Att kvinnan kommer och tycker att det blir frustrerande. Jag är inte tillräckligt mycket kvinna som inte kan liksom kotta upp min man. Men då är det just med de här manlighetsnormerna som ställer till det för många av oss män. Där det liksom blir en väldigt trång kostym att ta på sig. Att man också liksom glömmer bort att så här, vi blir också påverkade av stress. Mm. Vi blir också påverkade av alla hämtningar och lämningar, fotbollsmatcher med eventuella barn. Det är ju egentligen fler skillnader inom gruppen män och inom gruppen kvinnor i jämförelse med mellan män och kvinnor. Men det pratar vi inte så ofta om, för det blir liksom lite mer komplicerat än vad vi har tänkt oss.
Mm. Man, I've had the feeling of like trying to live up to the standards or live up to the norms of trying to be the, you know, the I shouldn't say, I guess aggressor is the right word.
Ja. Men det tycker jag också är viktigt, och jag tycker jag liksom, jag känner även människor, alltså kvinnor då, som upplever att det känns pinsamt liksom att vara i den situationen själva, och bara så hybla viktigt att komma ihåg att man inte är ensam i det. Och för männen också då, som säkert känner sig liksom kanske odugliga på något sätt eller liksom att inte. Så jättebra.
One thing is the ego getting in there, because I've been guilty of I don't know the word in English. I always just call it shot. But I've been guilty of pressuring trying to get some sex going. And in the end, when you think about it, like I remember in the act, I'm just like, this isn't even ideal. It's not even fun. Like, who is this good for? She don't really want to do this. I don't want to do it anymore. Like, it's just turned into a why did I ask for this? You know what I mean? Yeah. So I just remember it's not that.
Men då finns, ska jag avslöja för er och för lyssnarna, att det finns en gyllene medicin för detta. Och det är att fråga. Vad tänder du på? Hur vill du att initiativ ska tas? Hur vill du ta initiativ? På vilket sätt har vi sex nu som funkar bra och som funkar mindre bra? Att man också vågar närma sig det här samtalet som är obekvämt och stressande och lite läskigt. Just med tanke på det vi pratade om innan, att sexualitet just är någonting som man direkt går till egot. Och tänker att man liksom är dålig partner eller dålig människa till och med. Bara för att man kanske inte har det här pangbra sexlivet just nu. Men det här är samma sak som att lära sig cykla, träna upp muskelmassa, att lära sig gå. Det här är också en färdighet som man kan träna på.
Verkligen, och som man bör träna på. Alltså jag tycker det är speciellt liksom med sexualitet, just att man... liksom nästan förväntas bara redan vid oskulden, så ska man vara någon sorts proffs på det. Det är så himla speciellt, och man vågar inte fråga någon, så bara, är det här rätt? Vad är bra? Liksom, det är så otroligt märkligt. Jag och John brukar skratta åt när han var, hur gammal var du då när de pratade om det här?
Like 12 years old, 13 years old.
Typ 12-13 i skolan, så var det någon som skulle då, eller du kan väl berätta.
Yeah, they're like kind of, but there was the way of bullying is pretend that you get, you know, that somebody's a virgin. He's like, oh, you're a virgin. And then, but we're all, it's just a group of virgins calling each other virgins and pretending that we all have so much sex. And then the guy asked, does the vagina go this way or this way?
Alltså, lodrätt eller vågrätt.
And nobody knew. And we're all just like, oh.
Och då skulle det liksom vara så här beviset, och alla bara, ingen visste liksom riktigt, eller hur? Utan det var bara så här, just det, svara på det här då, typ. Och så alla bara undrade.
Som ett kvitto på att man har sett den.
Ja, exakt. Jag tycker det är så talande. Liksom, så man ska bara automatiskt veta saker utan att någon... Liksom. Just det där kanske var lite...
Ja, och vi ser ju inte det på liksom något annat i vårt samhälle. Nej. Det är ingen som tänker, ja, men om du sitter ärlig nu med ett barn på liksom en cykel, om hon inte redan har lärt sig cykla, det vet jag inte. Men så var, i bil då, sätter den framför ratten och säger,
precis.
Kör.
Ja, precis.
Då är ingen som förväntar sig henne att hon ska gå upp liksom på E4 och köra i 120. Nej. Men sex, då ska man liksom vara pangbra precis innan man gjort sin debut och kunna allt. Man ska också kunna liksom allt på allas kroppar, men våra kroppar är ju också lika olika. Och behöver liksom lära sig de samspelen, och också i personligheten med den som är i kroppen. Att det liksom är så många komponenter som någonstans ska med delvis samverka, men som man också ska lära känna.
Ja, verkligen. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att även om man också har haft sex typ mycket, och så kanske man får en ny partner, då är det ju något nytt att lära sig. Liksom.
Ja.
Utan tvekan.
Ja, och våga fråga om och så. Mm.
You gotta start all your moves over.
Exakt, pappa. Mm. Det här,
man, my move, that's my finisher. I can't do my finisher on it.
Nej, precis. Ja. För då behöver man lära det på en annan kropp.
Ja. I gotta write the alphabet differently now.
Okay. Ja.
Får man utnyttja kanske förvirringen och dra arbetet på en annan ordning.
Exakt.
I gotta learn the Arabic alphabet now. With my tongue.
Precis.
Oprah Winfrey hade ju en sån här talkshow som de flesta känner till som pågick i 100 år. Och då hade hon ju gäster där och det var något tillfälle ganska, det är ju för länge sedan nu, men då var det så att det var flera par, jag vill säga att det var kanske 5 par eller någonting sånt som skulle vara med i då någon liten så kallad studie som de skulle göra där i Oprah Winfreys show där det var, alla var heterosexuella par, gifta med varann, hade varit tillsammans liksom ganska länge, det var ingen så här jättenya par. Och då så var experimentet, kallar de det för, eller hur? Att de skulle ha sex med varandra varje dag i 1 år. Utan att, alltså det var bara så här, det spelar ingen roll hur de ser ut, om du är sugen eller inte liksom.
Or the menstruation, just
nej, ingenting. Alltså man skulle, och då var liksom experimentet var att se om det påverkade relationen, ja men positivt, det var väl det de tänkte att det skulle vara intimt liksom och sådär. Nu har vi precis pratat lite grann om det här liksom, att göra det för görandets skull, men vad tror du om liksom en sån här, ett sånt här experiment? Kan det finnas något positivt i sånt?
Ja, men absolut, jag förstår frågeställningen. Jag tänker att det igen beror på liksom motivet. Gör man det för att man tänker såhär, gud vilken spännande resa, vi provar. Ett år kan för sig vara ganska lång resa, så jag tänker så att då länge. Skulle man kanske lägga ner lite mindre i tid så. Men jag är ju inne på det här med att om man liksom känner att det bara är stress och press och måsten, så blir liksom lustlådan ganska liten. Och då om det bara är för liksom sakens skull, så kan jag tycka att det kanske är lite dömt att det inte blir toppen. Men om man har en gå in med inställning på att det här kommer bli skitspännande, för fan vad kul, så kan det bli spännande och kul. Sen tänker jag också att det är spännande att definiera vad menar de med, vad är det för sex de ska göra? Är det liksom bara vaginal penetration med en penis som ska göras varje dag? Ja, då blir ju repertoaren ganska liten. Men kan man göra många andra sexuella aktiviteter, liksom oral, analsex, petting, alltså smeksex och annat, så finns det ju hur mycket som helst att göra. Och också sex, vad menar vi då? Måste det vara orgasm då? Det är väldigt många som har det som definition på att det ska vara orgasm varje gång. Vilket ju också sätter en press på väldigt många av oss. Att man också ska liksom njuta varje gång, är det sexet då? Alltså det är så många saker som jag undrar hur de liksom definierar delvis sex, men också hur lång tid skulle det här ta och sådana saker. Och vad hände om de inte gjorde det?
Ja, det undrar jag också. Hur de, jag vet inte om det var så. Utan det kanske det var, men det är inget som jag minns. Liksom. Jag tror också att det var penetrativt sex de pratade om, vilket nu bara känns lite synd och konstigt. Men ja, så intressant. Vi har bara så här, ibland tar vi upp det bara, gud, det där sexet år. Jag vet inte, vi båda två måste ha tyckt att det var liksom så här, bara, oj.
It sounds like much.
A task.
But then when if it's broken down to what you're saying, like if you define it as just some type of sexual or intimate act, that seems a lot more reasonable to do that every day. You can switch
my
it up.
Exactly.
Yeah, So we're gonna do that. You're right, Kelly.
Jo, men intimitet, det är ju någonting som också är väldigt positivt för en relation om man är lagd åt det hållet. Alltså att vara nära varandra, att kunna liksom kyssas, pussas, kramas, klappa på varandras överarmar, smeka ryggen. Liksom att de typerna av intimitetsbeteenden är ju också otroligt viktiga. Och det brukar jag säga, just när de sexuella beteendena inte funkar, så öka på intimitetsbeteendena. För att då kan liksom den sexuella lusten också komma till en lite snabbare, för att man liksom kickar igång lustcentret i kroppen, men också för att man faktiskt gör någonting tillsammans.
Where physically is the lustcentret?
Lustcentret.
Where is that? Is that in my shoulder?
Kan vara,
exakt, man vet att. Johns bror, det här är bara lite side note, han trodde ju att man kunde skapa G-punkter när de var små, på tal om att inte ha koll på någonting. Att man kunde dra sin hand.
You
gotta make a G-spot, sa han till Jon.
Ja, lycka till.
Ja, verkligen.
You gotta create.
Kämpa. Ja, mycket roliga i alla fall föreställningar om sex, men också som kan skapa mycket problem ju liksom för en Och framförallt som du sa innan, mycket i sitt eget huvud liksom, då blir det ofta kanske värre än om man vågar säga det rakt ut eller fråga eller så.
Ja, verkligen.
Och jag har en till liksom bara kring det här med antalet gånger sex. För det är så här, när vi har ett segment här i podden som vi nu har kallat för Reddit Relationship. Mm. Där jag då tar upp en frågeställning kring ämnet från Reddit. Så det är ju någon ofta engelsk, amerikan eller brittisk liksom, person som man skriver. Och då, när jag skulle då försöka hitta lite här kring hur ofta har man sex och det här med husfridsex och så. Då upptäcker jag, återigen i min lilla research här. Det verkar vara så otroligt många människor som liksom ljuger om hur ofta de har sex. Alltså det är liksom, det var verkligen, alltså jag blev chockad, eller jag, i och för sig, jag ska inte säga något om ljuger, men om vi ska vara lite realistiska, så det var mycket så här, från män framförallt. Well, in the beginning, the first year, it's 3 to 5 times a day. And then after a year, it's once a day if you're realistic. And after that, it can go down. Typ. Alltså, det var väldigt många som bara skulle hävda att de hade sex mellan 3 och 5 gånger om dagen. Jag bara, men så, vad är det här? Då känner jag att det liksom är folk som aldrig har sex. Eller vad, är det vanligt?
Ja, alltså det finns ju vissa forskningsunderlag som styrker på att killar har en tendens att överdriva sina erfarenheter. Ja. Och tjejer en tendens att underdriva.
Just det.
I linje med att försöka uppfylla de här könsnormerna som jag pratade om tidigare. Men det är ju någonting det här med vi människor håller på att envisas med att vi vill vara som alla andra. Och att vi liksom just letar. Jag tycker det är inte konstigt att du har hittat de här trådarna. För man vill ju gärna ha ett svar som hur många gånger ligger ni andra? Ja. Och också då alltså det här med 12-åringarna som tänker att de har så otroligt mycket sex.
Ja.
Medan liksom snittåldern i Sverige på att göra sin sexuella debut ligger på 17. Så jag menar, det blir ju mycket äldre än 12 i snitt då. Så då finns det ju de som både är äldre och yngre förstås. Mm. Men att det, vi vill så gärna liksom tillhöra den stora massan. Då vill vi vara så normala som möjligt. Mm. Och då är ju siffror svinsmidigt att referera till.
Ja.
Att har man 6-5 gånger per dag, då är jag normal.
Ja.
Men det är faktiskt väldigt mycket i jämförelse med vad snittet säger.
Eller hur? 5 gånger. Och det är precis som du sa här i början också. Man ska väl jobba också. Alltså jag bara kände sig, men alltså, tror de att det här är... Det kändes bara som att det var personer som inte liksom ens förstod riktigt vad det innebar. Typ. Men, kanske bara mina fördomar. Men jag kände att det var... ja, det var liksom... Jag reagerade på att det var så väldigt många som bara... Oj, 5 gånger om dagen, det var mycket. Här orkar vi med 2. Typ. Man bara, okej, det är också så här 2 gånger om dagen varje dag. Det är inte heller så.
Eller så definierar de också ett hångel mot kylen som sex.
Ja, just det.
Och så är det liksom 4 hångel och ett samlag, eller så är det 5 hångel och sen är det klart.
Ja, just
if
det.
That counts, I was the man in middle school. I was hongling like a boy.
Ja.
Vad härligt. Tack. Om vi liksom avslutningsvis då bara, om man ska vilja vara tillsammans länge, Kalle, vad tror du liksom är... Och tycker att sex är viktigt, får man väl också säga. För det är ju inte alla som heller tycker att det är en viktig komponent för att kunna vara tillsammans länge.
Och det är en viktig poäng.
Ja, verkligen. Man ska inte heller, det får inte vara för mycket press kring det också. Att man inte är ett bra par om man inte har sex. För så är det ju inte. Men vad tror du liksom är ändå... Vad ska man ha med sig liksom för att vilja hålla igång det sexuella med sin partner?
Jag tänker att man behöver liksom på något sätt krydda sin nyfikenhet på varandra. Och det kan vara miljarders olika sätt. Och bara för att jag säger det nu ska man inte på ett enda exempel. Nej. Det är ju spännande. Men att det kan ju vara liksom att fortsätta dejta. Det kan vara att se till att man kanske ger varandra små gåvor. Det behöver inte vara materiella gåvor. Det kan ju vara andra gåvor som en liten fotmassage eller liknande. Att man fortsätter att liksom bekräfta varandra och flirta med varandra. Fortsätta med intimitetsbeteenden. Alltså, för det finns det också kopiösa mängder forskning på att lust föder lust.
Mm.
Så att om man liksom fortsätter med en intimitet som är lustfylld så kommer det öka sannolikheten, om det är viktigt för en, att också lusten följer med ju längre relationen funkar.
Mm, jättefint. Där kommer det här gåvosexet in också. Om man ger lite gåvosex så kanske man blir mer sugen också själv sen och fortsätter.
Precis så.
Ja, men gud, vi är så glada att du var med oss här och pratade lite grann kring sex. Det ska bli spännande att se hur vad lyssnarna, hur de känner kring sexfrågan som kan vara så individuell.
Utan tvekan. Så till alla lyssnare, ta en minut efter när jag lyssnar klart på avsnittet och fundera lite, hur känns det i kroppen nu, vad väckte det för tankar, och sen skriv lite i app i telefon eller på ett skrivar, alltså på ett pappersblad. Man kan ju skriva för hand också. Vad det liksom väckte för tankar och känslor utifrån din eventuella relation eller relationen som du önskar. Att det också finns en poäng att rannsaka sina egna tankar och känslor kring det här.
Mm. Jättebra.
I love how you put everything. So you break it down for the dummies like me. Thanks.
Du har klarat dig 15 år, så något rätt gör du, tänker.
Yes. Shot, shot, shot.
Nej, men sluta.
Okej, nej, inte det.
Tack snälla Kalle, så hemskt mycket för din tid.
Tusen tack för inbjudan. And now it's time for
random. I stopped having sex with my wife and I'm much happier. So 4 years ago, I had a
Wait. Okay, it sunk in. I had to let that sink in. All right, go ahead.
Okay. So 4 years ago, I had a conversation with my wife about our sex life falling off. During this conversation, my wife told me she wasn't interested in sex anymore and that she had been having sex with me because she wanted to make me happy and felt it was her duty as my wife. And that sketched me out quite a bit.
I bet.
So over the next year and a half, I went through a range of emotions. I was angry at her. I was angry at myself. I wondered how I could fix it, etc. Then one day I realized there was nothing I could do. It wasn't my fault. And it was more to life than having sex. We have 3 wonderful kids and otherwise happy marriage and a comfortable life. It was like a weight off of my shoulders when I realized this. Whenever I feel an urge, I just rub one out and went on with my day. But now, all of a sudden, my wife says her sex drive is back. And when she tries to initiate sex, I just tell her, no, thank you.
No, thank you.
She asked what is wrong, and I explained to her the situation. That I can't, but now I can't tell if she's angry about it. But I don't really care. She refused some kind of couples therapy 4 years ago. And to be honest, knowing she was having sex with me just because she was trying to make me happy kind of ruined the experience for me.
But
not having to deal with the mess has made me much happier.
What?
What I mean by happier is I spent years after this conversation agonizing over how to fix this. Was it my fault? Is there something I could do? Is she not attracted to me anymore? Yada, yada, yada. Is she seeing someone else? Every day, these thoughts ran through my head. When I finally said, F it, it's beyond my control, and I accepted the situation, I just became much happier. Oh.
I want to know the time frame of all of this. I feel bad for this person. It's like he found a way to comfort himself.
Mm. Jag tror att det är en man också, vill jag säga. Jag tror att det är ett heterosexuellt
par. Dude,
jag antar det liksom. Nej, men det är ju, gud, jag blev också så konfirmerad. Först bara såhär, okej, skönt att ha accepterat och tycka right. att man ändå har en
But
bra
now he's
relation.
Like trying to punish her, like, oh, now you want it?
Exakt, you och också typ it. Sig själv. Alltså, så synd. För han vill ju ändå ha det, liksom, ha sex. Alltså... Så att det blir också konstigt att nu, som du säger, då blir det som att han ska straffa henne. Men också så här, inte ens vilja öppna upp för en möjlighet att det kanske kan förändras igen. Alltså det kanske kan...
All right, that's what I was gonna say. There's still a chance that maybe it's evolved to her wanting it now and now you can enjoy that. He's like, he's not doing the one part that Kyle was talking about.
Exakt.
Where you try to figure out what how your partner wants sex to
Exakt,
be
och kommunicera framförallt. Yeah. Alltså förklara istället. Och jag blev ledsen för att du säger att du har haft sex med mig fast du egentligen inte har velat. Och nu är han ju liksom kränkt över det och har byggt upp liksom en hel känsla kring allt med sex.
He wants it on his terms, man.
Ja, fast om han It's då skulle vilja thing. Ha... Det här verkar ju ändå som det har gått flera år. Alltså, det är så,
right.
Det är synd, för man tänker så här att det var alltså på något sätt, allt är ju relativt, men liksom på något sätt starkt av dem att stanna i den här relationen sexlös liksom, och ändå tycka att det är en bra relation. Så här, bra, good for you. Men sen då när hon vill ha det igen, då är det så tråkigt att varför skulle inte det kunna gå i vågor så som man säger att en relation gör? Liksom. Yeah. Ibland är det mer, ibland är det mindre. Vi har perioder där man inte av olika anledningar pallar och vill, men man ändå tycker, älskar varandra och vill vara i relationen. Fint. Och då är det så tråkigt att sen bara så här, nej, då har jag avskrivit mig sex för alltid liksom, med dig. Yeah. Då undrar man ju så här, är han verkligen nöjd i relationen? Eller är det så att han på riktigt nu har blivit typ så här, ja, du vet, vad heter det för någonting? Asexual, vad heter det?
Alltså, yeah, asexual.
Att man liksom inte vill ha sex längre.
I think he's doesn't want that rejection again.
Så han vill inte öppna dörren.
Right, he's like, I've come to terms with it. I figured out a way to go through and not have to deal with that rejection. I'll please myself when necessary. This is good, this works. We still have our family. But she didn't want to go to therapy 4 years ago. Maybe she'll go now.
Precis, jag skulle precis säga det. Det är synd om han ska vara så här petty och bara, men du vill inte 4 år sedan. Då vill inte jag nu. Alltså det blir ju tråkigt liv. Då undrar man ju också hur nöjd han egentligen har varit under
he's
de här not. Åren.
He sounds bitter in the whole thing. He's bitter that she didn't want to do it. He's the worst type of person. He was bitter, then he flipped it, and now he feels like he's got control over the situation and he doesn't want to lose that again. But you're missing out on the natural evolution of your relationship.
Precis, och att det skulle kunna bli liksom en helt annan, starkare relation. Det, yeah, barnen man. Har ju blivit äldre, det är säkerligen en stor anledning till varför hon liksom inte vill ha sex. Alltså kanske, jag antar nu, men liksom med små barn och nu är de större, hon är inne i en ny fas. Det är tråkigt att inte försöka hänga med på det liksom.
He would know if he would ask some questions too.
Oh,
you talk to her a little bit, you'll find out what the reason was.
En parterapeut, ring Kalle. Och be om lite hjälp.
Why didn't she want to do it then? Why does she now? What does she want from you now? You know what I mean? She might want to have some really exciting, do some exciting stuff that she didn't want to do before. Now that she's ready. And then you left her alone for a while. Jeez.
Ja, tufft. Jag kände bara så här, tråkigt. Det låter som en tråkig relation. Nu är det värsta, eller vad man ska säga för han, risken är ju att hon inte nöjer sig med det här. Nu har han stått bredvid henne de här 4-6 fria åren. Och nu kommer hon bara, fast nu vill jag göra det. Och if it's not with you.
Nej, if you're worried about who she's sleeping with before.
Ja. Tuff situation. Vi rekommenderar ju starkt att de uppsöker lite utomstående stöd att prata igenom det här problemet. Hoppas att han ger med sig. Hoppas att han lyssnar. Hoppas han väljer att ha sex med sin fru igen.
Yes.
Jag tror de skulle kunna få det så trevligt nu.
So much more fun than your hand. Yeah. Trust me.
Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet om sex.
Yes, and thanks again to Kalle for joining us and talking us through this stuff. I was just like in awe of him the whole conversation.
So han är superfin, klok. Jättekul att ha med honom.
Yeah, we'll catch y'all up. We're bringing this conversation over to Instagram, so hit us up with your thoughts and whatnot, and we might be addressing it in a perfectus farted. Stay tuned.
Tack för att ni har lyssnat.
Hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.